Nå, vad gjorde du klockan 04.00 i morse?
Jag som brukar vakna i vargtimmen. Fyra nätter av fem. Sov som en stock.
Det är så. Så du har inte upplevt någon av den glädje som florerat här under dagen?
Vet du, jag känner mig så utanför.
Jag kan tänka mig det.
Ja.
Någon typ av FOMO?
Verkligen.
Jag hade ställt klockan på 03.55, men jag var så förväntansfull. Så från 03.00 låg jag med klarvakna ögon. Välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mier.
Kan du leva på glädjen? Alltså, så att inte tröttheten då har tagit koll på dig idag?
Alltså, just nu känner jag så många olika saker. Trötthet är definitivt en av dem. Jag har ju pratat ganska mycket här om att jag har sett fram emot det här VM:et och att jag ska dela den här gemensamma känslan för euforin med min son.
Mm.
Igår kväll då så lovade jag honom att klockan 04.00 kommer jag knacka på dörren och så går vi upp och kollar på matchen. Men idag var första dagen på sommarlägret, seglarläger.
Säg inte att du bröt ditt löfte.
Jag kände så här, han kommer inte fixa att vara uppe klockan 4.
Du har berövat honom på ett barndomsminne.
Nej, men säg inte så.
Jo.
Nej, men det är ju så ont.
Jag har tänkt för alla barn just. Mina är ju tyvärr vuxna och var ute och drog. Körde sitt eget race när det gällde att kolla VM. Men myset att få sitta där sömndrucken med en eller två föräldrar i soffan. Mitt i natten och kolla Sverige krossa Tunisien.
Ska jag berätta vad som händer då? Jag gick efter att han hade somnat igår, gick jag, ställde om hans klocka från klockan, jag ställde bak den 2 timmar. Så klockan 04 i morse gick jag upp, kollade matchen, den var klar klockan 05.58. Då går jag ner till honom, väcker honom, han tittar på klockan, den är 03.58.
Sofistikerat.
Så sen går vi upp och så kollar jag på matchen en gång till med honom.
Nej, men då så, då har du inte berövat honom någonting. Då har du snarare varit exemplarisk.
Live-udden har jag berövat honom.
Jo, men det vet han väl inte.
Det är inte än, för han kanske hör den nu.
Nej, jag hoppas han inte hör det och så kan du berätta det här för honom när han är 18 eller något.
Men alltså,
snyggt!
Ja, men det var enda lösningen. Men vilken stämning det har varit runt om i landet.
Mm.
Torg, kyrko, alltså inte för att jag varit där, men man har sett.
Ja, eller? Det var ju som att lyssna på Landet runt i morse i radio tycker jag. Det var olika nedslag och den ena fotbollsfantasten var gladare än den andra.
Jag tycker det som har varit mest otroligt är ju det här med att det var så mycket snack om innan att det fanns en oro för hur ska det gå nu när de har utökat alkoholtillståndet till 08.00. Det kommer vara ett barberi av sällan skådat mått. Det verkar inte ha varit.
Men det blir väl inte så? Om folk är lyckliga, då blir det väl i regel ganska positiva fyllor.
Fast vadå, om man kollar på New York Knicks i helgen som vann i New York. Det var ju riots. Det är ju ofta det när PSG vann Champions League. Mm-hmm. Alltså det kan ju bli ganska stökigt. Nu är kanske inte det samma jämförelse. Hur som helst, SVT intervjuade en väktare som sa så här, vi kan lyssna.
Hur beter sig folk?
Väldigt skötsamt. Folkfest. Ingen ordningsstörande alls överhuvudtaget.
Vad gör du nu efter vinsten?
Nu ska jag gå hem och sova faktiskt.
Hur länge
har du varit uppe?
Hur länge har du varit uppe än?
Jag har varit uppe länge nog.
Jag undrar hur många som har dygnat. Alltså, ja. Inte som du, sovit några timmar utan mer bara köttat på.
Ja, då har man det ju tufft just nu. Mm. Och jag ska ju säga att jag har ju varit nykter.
Ja, det finns ju de
ja, det man kan då unna med en öl, en morgonöl.
Ja, ja, okay.
Jag hade ju nyktrat tills nu.
Ja, ja, en öl är väl typ nykter ändå.
Ja, men man undrar ju hur de som har varit onyktra under matchtid mår nu.
Ja, men jag hoppas att de lever på glädjen. Ja. De har lite kämpigt, men jag tror att de biter ihop. För man kan inte komma till jobbet och vara bakis och klaga, utan då får man bara köra på och hålla god min.
Nej, och det är ju en riktigt dålig dag att ringa in och sjukskriva sig på.
Ja, nej, det är för uppenbart.
Ja. Har du varit full på jobbet någon gång?
Klart jag inte har.
Nej, det har du väl.
Bakfull är något helt annat. Och vill jag säga, det här är preskriberat, för det var fruktansvärt och det gör jag aldrig om.
Okej. Okay. En sista sak då, från VM. Det kom nämligen ännu en låt i helgen.
Ja.
Du vet vilken jag menar.
Jag har hört den. Vet du? Jag kan säga redan innan vad jag tycker. Eller ska vi lyssna på
det? Vi kan väl lyssna en skvätt. Vår keramiker han formar här.
där vårat lag. Lagets motståndskraft vrids upp till höga ån. Kanske kan vi med humör och nya friska tag fira midsommar i Pontiacs silverdån.
Är det vad du tänker på?
Alltså det är Jakob Forssmed, ja. Idrottsministern.
Exakt.
Är det inte liten Ola Magnell-kvalitet i hans sätt att sjunga? Och så kanske instrumentet, någon sån, alltså själva sättningen.
Den flyger rakt över mig.
Okej, okay. Det är bara att gå
men
på som förut
country.
Och inte stanna eller se sig om. Det är bara att gå på som förut, som om man glömt varifrån man kom.
Jag gillar
det. Är en melankolisk låt. Jag är positivt överraskad.
Ja, men jag gillade hans vår keramiker, han formar härda vårt lag. Mm. Inte en fin till Harry Potter. Harry Potter. Graham Potter. Den andra. Är han idrottsminister? Är han en social...
Ja, men han har flera ministertitlar.
Okay,
men han är bland annat idrottsminister. Jag tänker att det ändå är egenskap av det.
Det hänger ihop med låten. Du, något annat från helgen. Trump fyllde 80 igår.
Om han gjorde.
Firade med kampsportsgala på Vita husets gräsmatta. Har du sett bilderna?
Jag har det. Jag tycker ändå att det är underhållande att bygga upp en oktagon där på gräsmattan.
Det är ändå ett unikt sätt att fira sin 80-årsdag på.
Ja! Och inte vad man förknippar med en 80-åring.
Nej.
Om det inte är så att han ålderskrisar.
Exakt.
Och därför var tvungen att köra MMA-fight.
Men otrolig 80-årskris då?
Slumrade han inte till, eller var det bara illvilliga bilder? Jag såg något klipp där det såg ut som att han chippade lite där med ögonlocken.
Kan ha varit. Jag tänker ändå så här att man hade önskat att, om det nu är en kris, att man när man är 80, att man kanske har... Liksom. Jag tänker så här, om jag fortfarande ska vara stressad över att gå omkring i basketlinne och känna någon fåfänga kring det, att det ska släppa då?
Nej, det tror jag aldrig
det gör. Det kan ju också vara tecken på att man har kommit över alla kriser. Det här är vad han vill göra, så bara kör han. Bryr sig inte om hur det framstår.
Det tycker jag inte verkar orimligt.
Nej.
Det finns ju folk som pratar om att det kanske har släppt för honom. Alltså ängsligheten i många avseenden, att han kör på nu,
ja, det
som han vill.
Det får man säga. För det stora i helgen var ju triumfen, om man ska tro honom. Fredsavtalet, som kanske inte är ett fredsavtal utan mer en avsiktsförklaring med hopp om en 60 dagars vapenvila. Och då för att under den perioden kunna förhandla fram ett ordentligt fredsavtal. Vågar man tro på det här nu?
Lite svårt ändå, tycker jag. Det har varit så oerhört nära så många gånger. Så att innan det där är undertecknat på fredag så känner jag mig lite osäker.
Kan man dra en parallell, eller är det långsökt, till Sveriges resa till VM? Att det var liksom så många gånger det kändes som att så här, vi tar den där sista poängen, tar vi det där. Och så gjorde vi inte det, och så gjorde vi inte det. Och sen till slut fick vi en extra chans med Nations League och playoff, och så tog vi oss dit.
Om det skrivs på fredag så kan du bolla upp den där parallellen på måndag.
Ja. Vi får väl se vart det landar. Han skrev på Truth Social: världens skepp, starta era motorer, låt oljan flöda. Vi får se.
Jo, men Israel är ju inte med liksom.
Nej.
Det finns många frågetecken här.
Ja. Ett är vi inte tillbaka där vi började kanske? Vi får se. Nu så är det dags för den åttonde och sista intervjun i vår valsatsning, där vi pratar med partiföreträdare om deras politiska och ideologiska förebilder. Sist ut är Sverigedemokraterna, och jag säger därför välkommen till talkshow Mattias Karlsson.
Tack så hemskt mycket för det.
Hej!
Hej, hej.
Du skulle ha suttit här med oss i studion idag, men det är tydligen votering klockan 16 på grund av kvittningsspråket, så du behöver vara på plats och är med oss från en studio i riksdagen.
Jajamän, hoppas det går bra.
Handen på hjärtat. Börjar även du ledsna lite på den här kvittningssituationen?
Ja, så jag ledsnade det för länge sedan. Vi var ju utestängda från kvittningssystemet i över ett decennium, så för oss är det här inget nytt. Det är nog de andra som tycker att det är jobbigt, skulle jag tro, men vi är ganska vana.
Du brukar kallas för Sverigedemokraternas chefsideolog. Vilken ideologisk förebild har du valt?
Jag har valt Roger Scruton, brittisk författare och filosof som har betytt väldigt mycket för mig.
Jag tänkte vi skulle lyssna på en liten fakta utom honom för de som inte kan sin Roger Scruton, så att säga.
Den brittiska filosofen Roger Scruton var en konservativ tänkare och debattör som ofta gick mot strömmen. Scruton föddes 1944 i det engelska grevskapet Lincolnshire och omhuldade konservatismen efter att ha bevittnat studentprotesterna 1968. Han levde ett produktivt liv och skrev ett 50-tal böcker om allt från konst, musik, politik, sexualitet till rävjakt. Kanske var det hans syn på oikofobi, en avsky mot den egna kulturen som han fann inom det intellektuella livet i väst, som gjorde honom mest omstridd. 2016 adlades Scruton för sina insatser inom filosofi och utbildning. Han gick bort 2020.
Mattias Karlsson, varför är Roger Scruton en förebild för dig?
Han öppnade mina ögon för så här, de djupare aspekterna av den konservativa ideologin. Han fick mig att börja definiera mig själv som konservativ. Han har ju tänkt både djupt och brett, och han formulerade också på ett väldigt vackert och infångande sätt, tycker jag.
På vilket sätt kan du utveckla det?
Ja, men han, som nämndes i inslaget, han har skrivit 50-tal böcker om en mängd olika ämnen. Det som har varit centralt, kanske det politiska, är då hans försvar för, ska jag säga, hemkänsla, gemenskap och västerländsk kultur. Och i det sistnämnda där så tycker jag han har lyckats på något sätt knyta ihop både det här som man brukar prata om, mer högtravande klassiska arvet från Aten och Rom och Jerusalem, med liksom landsbygdseder i bonnamiljöer på den brittiska landsbygden. Och det tycker jag är en bedrift.
Och vem var du då när du upptäckte honom?
Jag var ju relativt nybakad politiskt aktiv. Det var väl tidigt 2000-tal som jag, när jag första gången upptäckte Roger Scruton. Och jag hade väl börjat fundera kring ideologi och politik och politisk filosofi en del. Men jag var inne i en sökarperiod, kan man väl säga. Och när jag hittade Roger Scruton och läste den första boken så blev jag väldigt, väldigt imponerad och berörd, och blev väldigt, väldigt glad när jag förstod att det fanns över 49 böcker till att läsa när jag var klar med den första.
Det låter som att han satt ord på så här, kanske tankar som du har haft men inte formulerat på samma sätt, eller?
Exakt så var det. Det är ju en del människor som har den förmågan, att man någonstans så har man lite luddigt så där gått och känt någonting, och sen så är det någon som kristallklart lyckas formulera det på ett väldigt begåvat och vackert sätt, och så blir man ju både lite avundsjuk och enormt imponerad.
Men kastade du dig över de andra 49 böckerna och plöjde dem?
Ja, jag ska inte säga att jag sträckläste alla utan avbrott emellan, för att det är väldigt mycket djupsinniga funderingar och formuleringar, så man måste liksom smälta det där lite grann. Så, men jag läste hela hans litterära verk relativt kort tid, får jag nog säga.
Och när du smälter någonting, alltså, hur går det till? Sitter du och tar anteckningar eller promenerar och processar eller...?
Jag är lite en sån person som lever en väldigt stor del av in i mitt eget huvud, vilket tyvärr omgivningen får lida av ibland, för att jag alltid glömmer saker omkring mig och sådär. Inte alltid riktigt närvarande, så jag går väl och processar det mycket för mig själv. Men absolut i samband med hundpromenader och annat när man har en stund över.
Jag tänkte vi skulle prata lite om den svenska flaggan. Roger Scruton betonade vikten av ju att känna lojalitet mot sin nation och värdet av en gemensam kultur. Ursäkta. Det är ju studenttiden nu. Förra veckan kunde man både se och höra, inte minst här från Radiohuset, hur det firades på flak runt om i stan. Det gjordes säkerligen även i resten av Sverige. Och inte sällan då på de här flaken så viftas det med andra länders flaggor vid sidan av den svenska flaggan. Vad tänker du om det?
Jag tänker väl dels att det finns ju såklart betydligt större och viktigare politiska frågor. Men som en symbolhandling så tycker jag att det är värt att diskutera, absolut. Jag tillhör ju de som tycker att det hade varit trevligare om vi alla hade kunnat enas under en flagga, än att vi ska ha 100 olika flaggor som vi svär lojalitet till eller visar som en del av vår identitet. Och jag kan väl också tycka att har man fått sin utbildning betald i Sverige, i svenska utbildningsinstitutioner av svenska skattebetalare, så kanske det är primärt där gentemot den svenska flaggan man borde känna tacksamhet när man är färdig med utbildningen.
Men om man står där på flaket så är det ju inte hundratals flagga, utan då har man kanske en svensk flagga, och så har man kanske en kurdisk flagga eller en syrisk eller turkisk eller vad det nu än är. Så då rör det sig om två flaggor. Varför kan man inte känna sig lojal mot två saker samtidigt?
Det kan man ju såklart, och det gör ju folk uppenbarligen. Men jag tror ju att vi som vision för samhället ska ha som ideal att att vi förenas i en gemensam identitet och en gemensam lojalitet. Man kan ju tycka att det kanske är trivialt att lyfta med två flaggor när man tar studenten, och det är det väl i viss mån också. Men om man tänker sig ett framtida scenario där Sverige hamnar i en väpnad konflikt eller ett annat väldigt tillspetsat läge med en annan nation och någon person måste välja till exempel i vilket land man ska göra sin värnplikt, så kan det ju vara högst relevant.
Men hur stort är egentligen det problemet? Jag tänker, det kom ju en undersökning från en indikator opinion tidigare i år som visade att försvarsviljan hos personer med utländsk bakgrund är stor. Så hur stort är egentligen problemet med det här med dubbla lojaliteter?
Ja, jag vet inte. Det har funnits olika undersökningar genom åren som har pekat på olika saker. Men det är väldigt glädjande om det är så att det finns en växande andel med utländsk bakgrund som känner en primär lojalitet i Sverige och som är till och med beredda att gå så långt att man i en väldigt tillspetsad situation skulle vara beredd att riskera sitt liv för Sverige. Det tycker jag är fantastiskt vackert i så fall.
Jag vet inte om du kollade på fotbollen i natt.
Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Det är rätt långa arbetsdagar som det är i valtider.
Vi pratade om det tidigare i programmet. En av dem som ju sköt Sverige till seger var Yasin Ayari. Och jag såg kyrkohistorikern Joel Halldorf skriva att han är ett perfekt exempel på blågul islam. För när han hade gjort ett av de här målen så föll han på knä i någon form av muslimsk böneställning. Vad tänker du om det? Den kombinationen, den här perfekta blågula islamen som han beskriver?
Ja, jag har haft en historia tidigare och uttalat mig i en politisk kontext om fotbollsspelare, så tänker jag inte jag om. Jag konstaterar bara att han gjorde ett fantastiskt vackert mål, och det var jag väldigt tacksam för.
Du tänker på Zlatan, som du kommenterade för många
och
år sedan.
Och Henke Larsson också, fast på olika sätt, men det hjälpte inte då. Men jag konstaterar bara att vi verkar ha ett väldigt, väldigt bra landslag, och jag är tacksam mot alla spelare som kämpar för Sverige.
Du låter inte som en fotbollsfantast.
Jag är fantastisk skulle jag nog ta i, men jag uppskattar verkligen fotboll på alla sätt, och jag tittar alltid när Sverige spelar, om det är i en kristlig tidpunkt. Men det första jag gjorde när jag vaknade måste vara i alla fall att kolla på sammandraget.
Men du, om vi ska stanna kvar vid studentflaggsexemplet, och vi köper din premiss att en person som viftar med en flagga inte känner sin primära lojalitet då till den svenska flaggan. Hur tänker du att man ska kunna få en sån person att känna sin primära lojalitet mot Sverige?
Alltså Scruton skriver ju ganska mycket om de här temana, att det här med att rota sig, att göra sig hemma och hemmastad, och att aktivt uppgå i en gemenskap. Han beskriver det utifrån sitt perspektiv då, att han kom från en stor stad och från en viss social kontext, och sen rotade sig i en annan då, i hans fall på landsbygden i England. Och han pekar ju då på att det handlar väldigt mycket om att engagera sig i lokalsamhället, att visa tacksamhet, ödmjukhet och vördnad gentemot det som tidigare generationer har skapat, och den sociala gemenskap som man vill bli en del av, att visa sig aktivt försöka gå upp i den på olika sätt, och snarare än att försöka utmana, provocera eller bryta normer.
Gör du något då för att visa vägen för att man ska känna sig inbjuden i det liksom, om man, jag menar, det är midsommar nu, har du någon, det är någon granne nyinflyttad, nyanländ, tar du något aktivt steg för att bli inbjuden i det?
Jag har en kollega som pratade med mig för ett par tag, som har utländsk bakgrund utanför Europa, och som pratade om att han faktiskt aldrig hade varit på ett privat traditionellt midsommarfirande, så jag bjöd in honom och hans familj.
Hur var det?
Det vet jag inte än, för det har inte, ja,
inte varit midsommar. Okay.
Ja, okay, jag förstår.
Men ja. Tänker du att svenskar också skulle kunna vara mer inkluderande? För jag menar, det finns ju många förväntningar på de som flyttar hit att de ska lära sig språket och värderingarna och allt sånt där. Men att också vi som redan bor här skulle kunna hjälpa till just för att skapa känslan.
Det tror jag absolut. Och det är också någonting, men att vi inte har gjort det tror jag delvis beror på det som Scruton skriver om, som han benämner då, oikofobi. Vi har ju blivit stöpta i det här med fraktet för det egna. Att, hela min uppväxt har jag fått höra att det finns ingenting som är svensk kultur, och om det finns så är det grått och tråkigt och töntigt och sådär. Och då, om vi signalerar det, så dels så tror jag inte att det blir lika intressant som det skulle kunna vara för de utländska språken. Och sen så blir det också kanske lite att vi tycker det är lite skämmigt att bjuda in något till något som vi har, för det är ändå inte så mycket värt. Sådär. Och det tycker jag är problematiskt.
Du, Mattias, vi ska byta spår. Roger Scruton var ju en livsnjutare av rang. Han gillade rävjakter, goda viner, konst och litteratur. Vad är det mest hedonistiska du ägnar dig åt?
Oj, ja, jag snusar exceptionellt mycket faktiskt.
Någonting mer livsnjuteri.
Nej, det är klart att man dricker vin och annat och sådana saker också. Vi brukar ha med den tankesmedjan som jag varit med och startat, som vi har döpt till Oikos efter, som en hyllning till Roger Scruton. Vi brukar ha en minnesbinda varje år där någon som kände Scruton väldigt väl personligen får komma och tala, och då bad vi personen att säga, kan du säga något citat sådär som man inte tänker sig att Roger Scruton skulle ha sagt. Och då sa han att vi brukade ha lite så här vinkvällar och så, då brukar han ofta avsluta med att säga att livet är egentligen för kort för att dricka dåligt vin, men om du måste välja mellan väldigt lite av väldigt bra vin och mycket av ganska dåligt vin, så ska du ändå alltid välja ganska mycket av dåligt vin. Det har jag väl försökt leva upp till kanske.
Vilken livsbejakande hållning ändå.
Ja, men det tycker jag. Det är en av de sakerna som jag gillar med Scruton. Att visst, han tänker väldigt djupt och väldigt seriöst, och han förde sig på ett ganska allvarligt samt och eftertänksamt sätt. Men han var ju samtidigt, som man säger, en livsnjutare som skrev om alla möjliga ämnen då, vindrickande och kärlek och romantik och skönhet och alla sådana saker. Så jag tror att man måste ha den blandningen om man ska åka med.
Finns det andra aspekter i just det som du har plockat upp, hans tankar kring livsnjuteriet eller liksom det vidlyftiga eller...
Ja, men det är väl också samtidigt då att han, det kan ju låta väldigt tråkigt, men han predikar ju också någon mening form av självdisciplinering och måttfullhet. Det är inte hedonism han predikar, utan det är snarare att man ska tillåta sig själv att känna sig levande och göra saker man tycker om, men man ska inte ta det så långt att det förstör ens liv eller förstör för andra människor, att man måste tänka på att man har ett ansvar för inte bara sig själv utan också människor omkring sig och sitt samhälle i stort.
Finns det något läge där du hamnar i konflikt då? Där du har svårt att hitta måttfullheten? Är det snusen då eller?
Ja, det är definitivt snuset.
Rävjakt då? Har du varit på någon sån?
Nej, jag har faktiskt inte varit på någon rävjakt. Nu är det väl till och med förbjudet, va? Vilket Scruton kämpade ganska hårt för, men förlorade. Men däremot så har jag varit på lite annan jakt och har väldigt mycket jagande människor omkring mig.
Vi försökte in i det sista nu förstå, redaktionen har ett vagt minne av att vi har sett dig i en dokumentärfilm spelandes nyckelharpa i din kulturförening Gimle. Mm. Har vi minns vi det här fel, eller spelar du nyckelharpa?
Jag tror att den bilden är nog korrekt fast väldigt blurrig. Jag är ju ofta i sammanhang där det spelas nyckelharpa, eftersom den här kulturföreningen som jag har varit med och grundat håller på mycket med folkmusik och folkdans och sådär. Och där var det ju mycket bilder med, det var omgiven av unga begåvade människor som spelar nyckelharpa, men jag är tyvärr inte en av dem. Jag är varken ung eller begåvad.
Men om du får välja det, nyckelharpespelning eller en kväll på Sweden Rock?
Nyckelharpespelning.
Det kom snabbt.
Ja.
Det var inte svårt.
Nej, det var inte svårt.
Avslutningsvis då, när var det senast du plockade upp Roger Scrutons tankar eller böcker och tänkte aktivt på dem?
Så sent som för ett par veckor sedan, för vi då lanserade Tankesmedjan Oikos en utgåva av just Scrutons bok om jakten. Så då läste jag om den, och sen så hade vi seminarier på det temat om jaktens betydelse för social gemenskap och tradition och levande landsbygd och sådana saker. Så det var det senaste.
Mattias Karlsson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Tack för att du var med i talkshow.
Tack själv.
Och lycka till med voteringen nu.
Ja, tack för det.
Hoppas du
kan behövas. Ja, tack.
Där, glädjande bild.
Är det för att du har varit uppe sen tre som det är lite delay ibland?
Det går lite långsamt. Mm. Så kan det vara.
Det är lite mysigt.
Det är ett pris man får betala. Mm. Du, jag läste i helgen en intervju med formgivaren Ingegerd Råman som Dagens Industri träffat. Mm-hmm. Ringer den klockan någonting? Nej.
Tyvärr är det helt tomt hos mig också, trots att jag sov till 7:10.
Men säg så här, hon ligger bakom riksvapnet på talarstolen i plenisalen.
Då så.
Ja, exakt. Då är det referenser uppskattar. Mm. Riksdagskonsten, den där bakom.
Ja.
Det är inte hon.
Nej, men det är väl Guernica. Alltså, du menar den här stora,
mattan.
Stora?
Ja. Nej, det är det. Nej, va? Det är väl hon, Elisabeth Hasselberg Olsson.
Jaha, okej. Vi kanske pratar om olika verk nu.
Hur som helst. Den här...
snillen spekulerar.
Ja, verkligen. Ingegerd Råman i alla fall. Hon berättade om sin sparsmakade inredningsstil. Och hon tycker att man inte ska övermöblera.
Mm-hmm.
Hon brukar citat, försvara luftrummet hemma.
Men då har hon säkert väldigt vackra möbler, smakfull konst.
Högt i
för
tak.
Då funkar det ju med den här minimalistiska inredningen. För då liksom poppar de där verken eller möblerna på ett sätt.
Det lät som ett försvarstal.
Nej, jag bara tänker, vi som inte har samma sofistikerade smak, då kan det där minimalistiska också kännas lite ödsligt. Jag växte ändå upp i ett hem där vi varken hade tavlor eller mattor eller gardiner.
Men så då har du jobbat mycket med tomrum?
Min pappa jobbade med tomrum. Jag led av tomrummet kan man säga.
Så hur ser det ut hemma hos dig?
Nu?
Ja.
Gott om grejer på väggarna. Det är inga gardiner, men mattor och mys.
Ja. En annan grej som jag fastnade för, det var att hon sa bredvid sängen har jag alltid en levande blomma, så det första man ser när man vaknar är något vackert.
Fint.
Det är fint.
Mm.
Är du ute och plockar kvistar så här års? En syren, en rhododendron, något sådär.
Du, jag var ute och plockade en bukett ängsblommor eftersom jag var i sommarstugan och tog med mig in till stan eftersom jag inte kommer vara där i midsommar. Så att svar ja just
snyggt.
Nu.
Lever den fortfarande?
Ja, jag plockade den igår.
Ja. Fint. Jo. Med levande blommor.
Mm. Jag har ingen blomma på nattduksbordet däremot.
Nej. Hur ser ditt nattduksbord ut?
Ja, jag har en trave böcker
ja.
Som ligger där och ett vattenglas.
Som det var
kanske
jättelänge
en karta med värktabletter. Lite beroende på. Och den här konstiga elastiska, vad ska vi kalla det för? Vi fick ju en ring av käkmassören som är i metall, krullig metall och som man skulle dra över varje finger i 30 sekunder.
Gör du det dagligen?
Varje kväll.
Ja, funkar det?
Det är därför jag sover till 6:50.
Otroligt. Imponerande. Du, jag tänkte faktiskt att vi ska återvända till VM-matchen lite. Har du sett något av målen?
Ja, jag har sett sammanfattningen.
Ja. Tre mål idag gjordes av två stycken killar som har en sak gemensamt. De är bägge uppvuxna i Solna utanför Stockholm och har fostrats i AIK. Alexander Isak och Yasin Ayari. Och jag tänkte vi skulle prata lite om dem med Björn Westerström. Hej!
Hej!
Tjena! Björn, du har ju tidigare varit sportchef, chefskatt och vd för AIK fotboll. Har följt de här killarna sen de var små antar jag.
Mm, ja, men det är riktigt. Jag har nog arbetat i klubben under hela deras resa från de tidiga åren. Alexander var ju med hela vägen från början och Yasin kom ju under resans gång från Råsunda IS.
Hur var det då för dig i natt att se matchen?
Det var väl yrvaket lite som för alla som tror jag såg den hemma. Så att man ställde klockan och sådär. Men det var ju ganska mycket känslor tycker jag för att vara så den tiden på dygnet. Det var känslosamt tycker jag.
Vad var det för känslor?
Ja, men fina känslor, varma känslor. Känslan av... ja, men tillhörighet som jag tror liksom på något sätt landslag gör med folket. Att när man har framgång så känner man delaktighet i någonting som representeras av andra men som man själv känner en del av.
Det är ju två unga killar uppvuxna i Solna. Nu gör de mål i VM. Vad är egentligen oddsen att de ska vara på den platsen?
Ja, det är jättesvårt att säga. Det finns ju de som så att säga, har forskat i det där och säger att det kanske inte är så stora odds. Men de har ju uppenbarligen klarat det på ett bra sätt och det där har väl historiskt kanske inte riktigt alltid varit så. Det är ju ganska stor Stockholmsdominans i landslaget idag. Framförallt kopplat till hur det har sett ut historiskt så är det en ganska stor skillnad. Men det ligger ju också ett ganska stort arbete bakom det. Sen ska ju spelarna vara tillräckligt bra och de ska göra ett stort jobb själva. Men ibland så behöver man också sätta strukturer för att spelarna ska lyckas. Och det har väl varit en ganska stor del av i AIK historiskt.
Nu vill inte jag ta något från dig, men jag såg en intervju med Yasin Ayari som Johan Kusakaslan gjorde på SVT. Där han ju pratade jättemycket om sin mamma, som ju också vad jag förstår jobbar för AIK, men som har varit en superviktig del i att han har kommit så långt som han har gjort.
Ja, men det är riktigt. Amina är ju superhjälten i familjen på alla sätt. Dels hur hon har hanterat sönerna och ja, stöttat dem i den resan som de har. Båda är ju elitfotbollsspelare. Lillebror spelar ju AIK idag. Med allt vad det innebär, plus att hon då själv har haft en yrkeskarriär inom AIK och är också en person som är väldigt engagerad i väldigt många delar av samhället på ett fint sätt. Hon är verkligen en superhjälte, så att det är härligt att han hyllar henne. Det är hon väl värd.
Men när fattade du då att de här killarna hade det där extra?
Ja, men de har båda två med sina egenskaper stuckit ut ganska rejält i liksom relativt tidig ålder. Och egentligen då man ser att det verkligen är så, det är ju när man flyttar upp dem, när man matchar dem mot äldre spelare som kanske har mer utvecklade fysiska egenskaper. Och till slut så matchar de ju i seniormiljö mot liksom fullvuxna. Och när de då fortfarande behåller det där avståndet i konkurrens till sina medspelare och sticker ut och blir ett stort problem för motståndarna, ja, då förstår man ju att det här kommer ju hålla hela vägen.
Att de har vuxit upp på samma plats och spelat i samma klubb, kan det betyda något när de är ute på planen ihop så som det var igår eller i natt i morse?
Det har jag svårt att svara på. Det handlar ju mer om personkemi. Men det är klart att de har ju en liknande bakgrund. Om man tänker sig att fotbollsspelare som har det som jobb, om de har haft som sin yrkesutbildning på samma ställe, så är det väl klart att då har de väl värden som de har liksom lärt sig på liknande sätt. Både rent speltekniska men också kanske sociala värden utifrån klubbkontext av vad man prioriterar och tycker är viktigt som klubb. Så att vissa likheter finns det säkert och så. Men sen så är det ju de som personer som på något sätt färgsätter allt det där.
Det är ju även andra i landslaget med bakgrund i AIK. Vad är hemligheten bakom AIKs talangarbete? Sticker det ut på något sätt?
Ja, jag skulle vilja säga att liksom de som har varit historiskt bäst på att ta fram spelare till A-landslaget, så är ju det Brommapojkarna. De är ganska tydliga överrepresentation i förhållande till andra klubbar i landslagssammanhang. Sen har ju Brommapojkarna alltid haft men de har ju oftast haft spelare som liksom redan har lämnat Brommapojkarna när de slår igenom. Så att de står ju oftast för en grundutbildning och sen så kanske det då är någon annan klubb som förfinar och får spelarna att bryta igenom. I AIK så hade vi väl en liknande ambition, men då vi liksom tydligare på den tiden spelade i övre delen av allsvenskan än vad Brommapojkarna gjorde, så kunde ju vi också fullfölja så att säga spelarnas karriär i Stockholmsfotbollen på nationellt högsta nivå. Och vi hade en tydlig och bra infrastruktur för det, hur vi skulle slussa fram spelarna, och det handlar ju väldigt mycket om spelartruppsplanering, vilken konkurrenssituation du sätter spelarna i, vilken kontext du liksom vill att de ska slå fram igenom, och det var liksom beslut som fattades för att de skulle få möjligheten. Och sen ännu en gång, sen är det upp till dem själva att vara tillräckligt skickliga. Och i de här fallen är det ju solklart att det har de ju definitivt varit.
Avslutningsvis, Isak är väl ändå den största av dem hittills, eller av de två hittills. Han är ju en världsspelare. Tror du Yasin Ayari kommer nå samma höjder som han?
Ja, han spelar ju inte på en lika glamorös position på det sättet. Nu gjorde han ju 2 mål igår, men han kanske inte är någon poängmaskin på det sättet. Men tittar man lite grann, bryter man ner fotbollen så som han är väldigt duktig på att göra idag i lite mindre beståndsdelar, så står ju han för saker och ting i spelet som alla klubbar söker. Och på så sätt så tror jag definitivt att han kan spela på samma nivå som Isak. De spelar ju samma serie idag i Premier League. Men jag tror att han klubbmässigt också kan definitivt ta något steg till, och gör han det, då spelar han ju på absolut högsta nivå. Så att, det tror jag är fullt möjligt för honom med de egenskaper han har.
Björn Westerström, tack för att du var med i talkshow.
Stort tack.
Jag lärde mig ju mer grejer om Yasin Ayari. Att han precis har blivit pappa, fast han är typ bara 22 år.
Otroligt.
Han bara, allt stort händer nu, som han konstaterade.
Verkligen. Synd att inte han får sitta upp och kolla på fotbolls-VM med sin son. Kanske kommer nya chanser.
Det tror jag.
Du, förra veckan så pratade vi om Aftonbladet-reporten som vallraffade sig in hos statsministern och hans frus gård.
Just det. Hon hade en funktionsbyxa i beige.
Ja, men exakt. Hon hade klätt ut sig i en aura av kristen volontär. Funktionsbyxor, ljusblå skjorta, grå keps och fotriktiga skor.
För att passa in där hon skulle volontära.
Exakt. Jag tänkte vi skulle prata lite om kristet mode och om det finns ett sånt.
Det finns ju ett band, eller fanns ett band som hette The Kristet Utseende. Vilket väl ändå får sägas vara ett otroligt bandnamn.
Jag fattade aldrig om det bandnamnet var en referens till Christian Luke, som ju låter som Christian Luck. Nu är vi
jag
på.
Jag kan inte min historia, men det här var typ ett punk metal band.
Innan Christian Luke var Christian Luke.
Det kan jag inte säga.
Det får vi prata med någon annan om. Det här som jag tänkte prata om, det kan vi prata om med Joel Halldorf om. Hej Joel!
Hejsan, hallå!
Du är kyrkohistoriker och författare och inte punkbandsexpert, va?
Nej, det är inte en del av min titel i CV på något sätt, nej. Bra. Men kristet mode kan jag förhoppningsvis säga någonting om, för det har jag ju levt med hela mitt liv.
Ja, vad spännande. Vad tänker du om den här reportens kristna look?
Ja, precis. Hon kör ju på den här hel och ren, men lågmäld och ordentlig. Och jag tänker att det finns liksom, egentligen finns ju inte en kristen look, det finns ett antal olika. Men det hon tänker på och det rätt många tänker på, det är en mer liksom traditionell, frikyrklig och lite folkkyrklig, svenskkyrklig look. Som är just det här, inte sticka ut, enkelt, helt och rent och så, inget flärdfullt och så. Men det finns ju också andra typer av kristet mode och kristna stilar, kan man säga.
Men jag bara undrar, den här friluftsaspekten av hennes klädsel, var den mer kopplad till att hon skulle volontära? Det är inte så att det kan ingå i den här hel och ren estetiken som du pratar om?
Jo, för jag tänker att när jag säger så här traditionell frikyrklig, då tänker åtminstone jag på Gamla Missionsförbundet, som nu är Ekumenikyrkan, och de har ju en av Sveriges största scoutrörelser, och det är lite scout-tema på hennes klädsel, så att jag fick sådana associationer både när jag såg bilderna och läste hennes beskrivning, att det är lite det, men det är också lite liksom funktionalitet helt enkelt. Det ska ju vara att kunna funka i ett praktiskt arbete.
Klär du dig kristet?
Jag vet inte. Jag tycker det är jättesvårt att beskriva sin egen stil. Men när jag tänkt på det här inför vårt samtal, så jag tänkte att på ett sätt så kan man tänka på kristens stil lite utifrån som en liksom, utifrån de traditionella dödssynderna. Som är saker som man ska undvika. Och då ska man ju undvika högmod. Och då klädmässigt så betyder väl det att man ska undvika liksom flärd och att sticka ut alldeles för mycket. Man ska undvika lusta, vilket innebär att man inte ska klä sig för utmanande, för sexigt. Man ska undvika girighet, vilket innebär att man då ska ha enkla kläder, inte lägga så jättemycket pengar på det. Men man ska också undvika lättja, vilket innebär att man ska klä sig lite ordentligt och inte för slafsigt då. Och där någonstans tror jag man kan ringa in någonting väl kristet mode, och sen kan man spinna det här på lite olika sätt beroende på estetiska preferenser och teologiska preferenser också för den delen.
Jag tänker modevärlden genomsyras ju av ett något typ av habegär. Att man vill ha mer och mer och mer. Finns det någon konflikt i det ur ett kristet perspektiv?
Ja, det gör det på många olika sätt. Alltså, det finns ju mycket i den kristna traditionen där man är just alltså, uppmärksam på just det flärdfulla. Och när man lägger oproportionellt mycket pengar på kläder. Förr i tiden var det inte så mycket ett slit- och slängmode, utan när medeltida munkar och antika liksom predikanter kritiserar klädmodet i sina församlingar, då är det mer att de tycker att kvinnorna ofta, men ibland också männen, köper för dyra kläder. De lägger för mycket pengar på exklusiva sidor och sådana saker, tyger. Men idag så skulle man kunna använda en liknande logik för att kritisera ett slit- och slängmode och också lägga in ett mer ekologiskt tänkande, för det finns ju i den kristna traditionen en idé om att man ska ta ansvar för skapelsen, och då går ju slit- och slängmode egentligen bort, men det är nog inte alla som riktigt tänker på, men en del tänker nog på det.
Men finns det då de som är lite mer rebelliska och ändå profilerar sig genom att satsa på flärd eller något som är kanske lite sexigare?
Ja, men alltså, om man tänker vissa typer av så här, katolska och svenskkyrkligt högkyrkliga kristna varianter, de är ju mer liksom, klassiska i sitt uttryck, historiska, och det kan vara tweed och det kan vara läderskor och mörka färger och sådana saker. Och det kan man ju också motivera utifrån ett hållbarhetstänk, att om du lägger en rejäl summa pengar på ett par skor av den typen, ett par läderskor eller så, då håller ju de längre, så att då, liksom, då håller det ihop. Sen finns det ju också har det kommit en mer liksom, på senare år en karismatisk, ibland säger man framgångsteologisk typ av kristendom från USA, och då ska det ju ofta synas att man har pengar.
Är det typ den här Hillsong-rörelsen?
Lite så, de har ju kritiserat för det bland annat. Och det fanns ett Instagram-konto som hette något i stil med pastorer med väldigt dyra sneakers. För att det liksom fyndigare med en på detta. Då de då fotade, det var mycket Hillsong-predikanter just, med deras sneakers och la upp liksom hur mycket de kostade. Och det var ju en slags inomkristen kritik kan man ju säga. Det var ju människor som hade det här gamla, mer pietistiska, enkla enkelhetsidealet som då riktade ett slags kritiskt ljus på de här flärdfulla pastorerna med sina dyra, exklusiva sneakers.
Och rättfärdigade de här pastorerna det på något sätt att de hade de här dyra sneakersen, eller var det bara en slump för dem?
Alltså, det som man brukar säga i sociala medier när sånt där kommer upp, det är ju att man använder uttrycket blessed. I'm so blessed. Jag är så välsignad. Och då ska det ju synas att man gör de här typerna av resor eller kan ha de här märkeskläderna och sådana saker. Det anses vara ett tecken på gudomligt välbehag vilar över den.
Vadå, man är välsignad över att ha möjligheten att kunna bära de här dyra skorna?
Ja, precis så. Om Gud nu har varit så generös att han har liksom regnat pengar över mitt liv på det här sättet och jag tycker om skor, vem är jag då att förneka mig själv den här lyxen och den här flärden? Och det här är ju lite intressant att båda de här varianterna, både den här liksom klassisk missionsförbundar, enkelhet, pietistiskt, som ju också var gamla pingströrelsen. Levi Petrus köpte ju aldrig, det berättas ju om honom, pingströrelsens grundare, att hans kostymbyxor syddes och lappades och lagades liksom hela tiden, för de slets så mycket. Han hade en väldigt starkt enkelhetsideal, men senare frikyrkorörelser och amerikanska har haft ett mycket mer flärdfullt, så det finns variationer på temat, så att säga.
Och den här veckan har ju stora frikyrkor sina sommarkonferenser, eller hur, då tusentals pingstvänner möts på lite olika platser i landet. Vad kommer man kunna se då, om man pratar rent krasst?
Ja, precis. Ja, precis. Både Nyhemsveckan utanför Jönköping och Torpkonferensen utanför Örebro har ju det. Och jag växte upp i de här miljöerna, och det jag minns, jag tror att det var väl, alltså när man är där som ung, då är det ju en spännande sak är ju att helt enkelt träffa personer som man kan flirta med från andra delar av Sverige. Det blir ett mycket större liksom, utbud av killar och tjejer än vad man har i sin hemförsamling. Och då vill man gärna klä upp sig lite där. Men speciellt kanske för tjejerna, då blir det en utmaning med att vara liksom tilldragande men inte förförisk, enligt de liksom ideal som råder i de här subkulturerna. Att hitta den där liksom, linjen, var precis den ligger.
Men om du skulle vara på plats på en sån konferens, eller när du var det, när du var yngre, kunde du pinpointa då, men den där är med i Svenska kyrkan, det där är en pingst, någon från Pingstkyrkan eller Missionsförbundet, alltså bara utifrån hur de såg ut och vad de hade för stil?
Ja, man kan nog pinpointa lite olika stilar kopplat till olika samfund, eller i alla fall olika typer av liksom kristendom. Det finns liksom en så här också, vi pratade om den högkyrkliga, lite mer klassiska, och Missionsförbundet lite mer scoutiga, och så finns det Hillsong lite flärdfulla, och så fanns det också en, mer av en hipster-kristendom med liksom lite skägg och lite den typen av kläder som vi ibland förknippar med liksom hipstermodet. Så, så man kunde se, det följde inte riktigt kanske alltid samfundslinjerna tydligt, men det följde någon form av liksom kultur inom de här kyrkorna, var man hörde hemma, lite så var det nog.
Joel Halldorf, stort tack för att du var med i Talkshow och gav oss en fördjupad bild av kristet mode.
Tack så mycket.
Vi ska lämna över till Kulturnytt snart. Jag bara berätta en liten grej. Jag var på landet helgen och då såg jag så här små kantareller.
Redan?
Jag vet, det är jättetidigt. Men de var verkligen små. Och så var de så här små, och jag gillar de här som är liksom, jag brukar kalla dem för sommarkantareller. Jag vet inte om det är det, jag kan ha fel. Ni kan mejla och rätta mig. Men det är när de är liksom lite hårdare än de här höstkantarellerna. De är ganska, har en ganska stark smak. Och så tänkte jag så här, ska jag plocka dem eller ska jag låta dem vara?
Och då kanske någon annan kommer och snor dem.
Exakt. Men så läste jag igår i DN, och jag blev väldigt glad att jag inte hade plockat dem, för jag lämnade dem, att det finns, man intervjuade en mykolog som heter Mikael Krikorev. Man intervjuar alltid honom när man pratar svamp. Han sa så här, att det finns ett starkt förakt i svampcommunityt mot de som plockar de här små svamparna.
För att det är ett tecken på girighet?
Jag vet inte. Det är föraktet i alla fall så starkt att de gett människorna en epitet. Vet du vad det är?
Nej.
Kantarellpedofiler.
Oj, vilket grovt ord!
Ja, det är
ord.
Så grovt. Men för att man plockar dem när de är för små.
Ja. Nej, jag förstår att du är glad.
Så vi får väl se om de är kvar nästa vecka och har vuxit till sig lite.
Eller om någon annan kantarellpedofil har varit framme.
Ja, om det finns någon där ute. Kantarellpedofil. Vi har fått fin besök i studion. Det är inte ofta vi har, eller hur?
Nej, eller det är väl jätteofta vi har.
Jo, men vi har ju Ylva Nilsson här från Göteborg som
Ja, det är avslutningstider. Jag kände att jag måste komma hit och få se er på riktigt, så
jättekul
att säga.
Jättekul ska bli att lyssna på dig sen när Kulturnytt bredvid oss. Varsågod.
Underbart, tack. Jag börjar med att berätta att tidningen Vi får nya ägare. Förlaget Vi kultur och litteratur köps upp av mediehuset Storyhouse Egmont, som därför blir nya ägare till kulturtidskriften Vi och systerpublikationen Vi läser. Tidningen Vi grundades 1913 av Kooperativa förbundet KF, och försäljningen är en del av att KF ska lägga större fokus på verksamheten inom dagligvaruhandeln. Vi bedömer att detta är den bästa lösningen för Vi kultur och litteraturs fortsatta utveckling, det säger styrelseordförande Maria Hamrefors i ett pressmeddelande. Och så vill Storbritannien införa sociala medierförbud för barn under 16 år, det rapporterar BBC. Det här handlar om våra värderingar av vilka vi är som land, och det är ett sätt att föra vårt land samman, sa premiärminister Keir Starmer vid en presskonferens. Om förslaget godkänns i parlamentet så kommer förbudet att träda i kraft senast våren 2027. Och så har författaren P.O. Enquist fått ett litterärt sällskap. P.O. Enquist är känd för romaner som Livläkarens besök, Musikanternas uttåg och Kapten Nemos bibliotek. Och det helt nystartade sällskapet vill samla litteraturälskare, debattörer, forskare, publicister och alla som fascineras och utmanas av Enquists författarskap. Ordförande Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på den och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
Hur känns det här nu då?
Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick, kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
Om man inte har läst någon bok av P.O. Enquist, vilken bok ska man läsa då?
Jag har alldeles nyligen läst om Magnetisörens femte vinter. Det kanske inte är den mest folkliga av hans böcker, men den är otroligt angelägen just nu, för den handlar om sanning och om lögn. Men kanske skulle jag föreslå Musikanternas uttåg ändå. Man vill börja om igen när man har kommit till sista sidan.
Det tipsar Agneta Källgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter Joakim Silverdahl. Och så har jag sett en tv-serie, prisade tv-serien Proud väntas väcka debatt i hemlandet Polen. Ingen vill ha dig. Det är en familjetradition. Ja, när modellen av festprisen Philips syster hastigt dör lämnar hon efter sig en bebis. Och den lilla systerdottern Torsa vänder upp och ner på den aningslösa, arrogante och partyknarkande Philips tidigare liv. I genren män på film och tv som tvingas ta hand om ett spädbarn, krönt av 80-talsklassiken Tre män och en baby, eller Snyftaren Fatherland från 2021, är det här en helt klart mörkare variant. Philip, nervigt gestaltad av Ignacy Liss, är homosexuell. Och i ett polariserat, traditionellt konservativt Polen har Liss själv betonat vikten av den debatt serien kan komma att väcka i hemlandet. Philip vill adoptera systerdottern och uppmanas från alla håll att dölja och glömma sin sexuella läggning för att överhuvudtaget ha en chans. Men framförallt behöver han växa upp, sluta festa, knarka och ja, helt enkelt kamma sig och skaffa sig ett jobb. Det går så där. Och det är den här seriens styrka. Philip blir inte pappa över en natt. Det vill han inte heller. Och hjälpen han så desperat behöver kommer i spridda skurar från det klassiskt spretiga, ljusskygga men godhjärtade gäng han omger sig med. Den självvalda familjen. Jag fick bara loss 3 avsnitt, men är nyfiken på hur det kommer att gå för Philip och hans bebis i denna drabbande samtidsberättelse om förlust, identitet och kärlek.
Pan Filip Raczyński?
Tak.
Przyszłyśmy po Antoninę.
Och Proud på HBO Max får en 3 i betyg. Visste ni att agent 007 James Bond tidvis körde en svensk bil, en Saab?
Och det är väl den som är mest efterfrågad utav alla 007-konnässörer.
Ja, Peter Bäckström på Saab Bilmuseum berättar om en 900 Turbo
Den nådde aldrig vita duken. För många år efter att James Bonds skapare Ian Fleming dog så skrev en annan författare om agenten som rattade Saaben med 007 på registreringsskylten.
Det är en författare som heter James Gardner, skrev en bok som heter License Renewed där han hade en Saab 900 Turbo. Med för en filmning så att säga, men det blev inte den i slutändan, men bilen byggdes och den har vi i vår samling.
Nu när Saab-museet i Trollhättan bygger om och tillfälligt flyttat ut i större lokaler så kan de i utställningen The Box visa upp såna här Saabar som inte fått uppmärksamhet på länge. Men Bondbilen...
Den är inte till salu vill jag betona, utan den är fast som inventarie på Saab Car Museum.
Ja, Bondbilen stannar kvar. Reporter Emma Karin Björk, P4 Väst.
Tack så mycket, Ylva. Catherine, våra 8 intervjuer med partiledarna är nu över.
Mm.
Har du blivit klokare?
Det har jag. Jag har lärt mig både om deras förebilder och tycker ändå att det har varit intressant att förstå lite hur de har hittat inspiration delvis. Mm. Sen var det ju någonting med, tycker jag, fanns det ett lite nostalgiskt skimmer? Mm. Alltså, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson hade Tage Erlander. Nooshi Dadgostar hade Olof Palme.
Ja.
Vi ska diskutera det faktiskt talkshow imorgon.
Spännande. Idag var Hanna Schuck, producent, tekniker Liv Fredén.